Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. På väg mot semifinal och nu gäller det för Rögle att fortsätta spela smart. Behöver du någon som coachar dig och vill ha hjälp med en slagkraftig laguppställning i ditt sparande? Kontakta oss på Vågen så hjälper vi dig. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Till Rögle i matcher mot Oskarshamn i kvartsfinalen. Det betyder att Rögle är två segrar från en semifinalplats. Daniel Roth, det är du och jag, Mattias Hjelm, som ska köra här. Konstanten Linus Aline är inte längre en konstant, han är någon annanstans.
Det är svårt med det logistiska så här års. Vi jobbar väldigt många dagar och ibland får vi helt enkelt inte ihop det. Men vi kan väl säga att Linus mår alldeles utmärkt och han och jag ska åka till Oskarshamn imorgon och bevaka match nummer 4.
Härligt! Tre matcher har spelats. Ska vi ta det här från start nu? För det är ju match varannan dag. Rögle förlorade första matchen hemma, vann den andra borta och så vann man klart den tredje hemma. Men vi går in lite mer detaljerat än så tycker jag.
Ja, men vi kan väl börja liksom precis här och nu, 2-1, vad det betyder. Innan vi liksom, vi kan väl bena oss bakåt sen. Men vi kan väl ta ett första grepp om den frågan som vi skrivit upp. Har Rögle kopplat ett grepp nu? Vad är din känsla?
Tveklöst har de gjort det. Seriesegraren Rögle, 2-1 i matcher mot Oskarshamn, som är en frisk nykomling i de här sammanhangen. Det var inte så länge sedan Rögle var en frisk nykomling heller i slutspelssammanhang. Det får man nästan säga att Rögle fortfarande är. Men ändå, det är ju, ska vara klasskillnad mellan lagen, och det tyckte jag att man tydligt såg i den tredje matchen faktiskt. Så att ja, man har kopplat grepp, man har ju nu också hemmaplansfördelen, och hemma brukar ju Rögle vara vansinnigt starkt med sjätte spelaren i ryggen.
Ja, men jag skrev i min krönika efter matchen igår kväll att Rögle börjar se ut som Rögle igen, och det var ju lite grann frågan som blev hängande efter första matchen, att jag tyckte liksom inte att jag kände igen Rögle, men det var många kännetecken som var tillbaka igår. Min känsla inför match 4 är väl att det är såklart Oskarshamns allra sista chans att haka på den här serien, för att vinner Rögle den så känns ju det hela avgjort. Ska bli intressant att se om de har något svar på detta.
Jag är helt enig där, för att vända ett underläge som det skulle vara för Oskarshamn i så fall om Rögle vinner nästa. Ta tre raka mot Rögle, det gör inte Oskarshamn ens på 1000 försök. Jag vågar nästan gå så långt.
Nej, det gör de inte. Men jag skulle ändå inte bli förvånad om vi ser ett helt annat Oskarshamn imorgon. Det är utsålt igen i Oskarshamn, hela den stan gungar hockey för tillfället. Jag skulle inte alls bli förvånad om Oskarshamn studsar upp och gör en jätteprestation. Liksom. Sen om det räcker till seger, det hänger förstås på vad Rögle har att svara med. Men jag tror att sätter sig Rögle i baksätet nu så kan det nog vara 2-2 när de åker hem.
Vet du vad? Jag tror faktiskt att jag håller med dig där också idag. Men under vissa förutsättningar. Och frågan är om jag ska ta det nu eller vi ska ta det senare när vi kommer mer på intryck och sådant.
Nej, men det kan du väl ta direkt. Min känsla baserar bara på att det är lite den känslan man har haft kring Oskarshamn många gånger. Att nu är det väl ändå färdiglekt här, eller nu är det väl ändå någon annan som flyger förbi, men så har det ändå inte varit det. Jag tycker de har varit väldigt starka på detta, att överbevisa folk som hävdar att liksom, den här humlan borde inte kunna flyga så högt.
Okej, okay, jag går in på mina punkter och ser, de är inte nedskrivna, för att se om man får ut allting som finns i min trånga skalle nu. Men inför match 3 så var det ju faktiskt så att Leon Bristedt saknades och Adam Tambellini fick kasta in handduken sent. Vi kommer ju in på detta med skadeläget senare, men under matchen så tvingades också Ted Brithén utgå, liksom Lukas Ekeståhl Jonsson. Jag trodde ju på förhand att de här två första spelarna jag nämnde, att nu har Oskarshamn en god chans att faktiskt studsa tillbaka när då två av kanske de fyra viktigaste offensiva spelarna var borta. Om det nu är så att det skulle vara tre eller fyra spelare borta av alla stjärnor i Rögle och så hemmaplan, där har du en sak som skulle kunna tala för att Oskarshamn faktiskt vänder på det. Men sen är det ju en sak till, två saker till ur Oskarshamns perspektiv. Om vi då tar Oskarshamns första kedja, hur många poäng gjorde den? Vi pratar alltså om Patrik Karlqvist, Fredrik Olofsson och Kim Rosdahl. Alltså i grundserien, Karlqvist gjorde 52 poäng, Olofsson 42 poäng, Rosdahl 38 poäng. En otroligt, otroligt vass första kedja. Hur många poäng gjorde de i första kvartsfinalen?
Ingen.
Hur många gjorde de i andra?
Ingen.
Hur många gjorde de i tredje?
Noll.
Ja. Här finns ett otroligt sparkapital. Rögle har ju onekligen gjort ett fantastiskt jobb på att plocka bort den här, neutralisera den här kedjan. Den här kedjan måste göra mycket mer än vad de har gjort om Oskarshamn ska kunna ta en andra match.
Jag får bara sticka in att jag såg ju alla de här tre matcherna mellan Oskarshamn och Leksand, och där det kändes ju som att de vann den serien nästan på egen hand åt laget. Resten liksom höll var som pinne längst ut i fortet, men det var ju de som vann den serien och åt och trolla fram liksom mål ur ingenting.
Nej, och Oskarshamn klarar inte att vinna. De kan vinna någon strömmatch som är den första, men att vinna ett par matcher till utan att den här första kedjan faktiskt finns i målprotokollet, det kommer inte att funka som jag ser det.
Nej, det gör det inte. De har en urstark första kedja, de har en helt okej andra kedja, men sen blir ju kvalitetstappet tungt, och det är det som är den stora skillnaden mellan lagen, att Rögle har ju bredden trots att man saknar två av sina bästa forwards och en tredje faller ifrån, så har man bredd till att liksom sminka det blåmärket. Det är ju den stora skillnaden mellan lagen.
Sen finns det också en punkt till då, och här kan vi nog diskutera du och jag. Vi diskuterade lite grann om det igår under matchen, för jag vill ju påstå att även om Rögle är ett klart bättre lag, så menar jag att Oskarshamn faktiskt hjälper Rögle att vara ännu mer dominanta än vad de kanske skulle vara. Och då tänker jag på spelet i egen zon. Ja, även om de är, vad säger man, icke-konventionella i sitt sätt att ta sig ur egen zon, så tycker jag, och jag menar det, jag tycker att de kladdar oerhört mycket och gör det jättesvårt för sig. Det är många tillfällen de skulle kunna, inte bara kasta ut pucken, men där de har pucken under kontroll, eller om i alla fall är ensamma med pucken, och sen så sätter man sig i sådana problem, och så vinner Rögle tillbaka pucken, man får långa anfall, man får tryck. En del av problematiken bär faktiskt Oskarshamn själv. Så vill man undvika att hamna i underläge och stort tryck på sig själva, så måste man uppträda på ett annat sätt i försvarszon. Det menar jag.
Ja, men där är vi inte riktigt överens, tycker jag. För att jag tycker det är hela Oskarshamns DNA på något vis. Det tycker jag ju är charmigt med dem, att de spelar ju, de anpassar ju inte sig för att möta Rögle. De spelar på sitt lite okonventionella sätt med små marginaler och hitta vägar ut. Och det är det som har gjort dem framgångsrika. Den tron på sitt eget. Att liksom byta strategi nu skulle ju, då skulle de börja spela på ett sätt som de inte kan göra. Och sen vill jag också till det protokollet hävda att jag tycker att Rögle har börjat göra sin läxa bättre och bättre. För att många av dem som man tycker liksom att de skvätter med puckar och det är ju också Rögle som läser deras tankar och spelar, stressar dem, det stressar dem till misstag och dels förutser lite vad som kommer att hända. De blir ju liksom lite grann övermannade igår. När de vill spela det spelet så möter de ett lag som nästan ligger steget före i tanken. De är där både liksom fysiskt och skridskoåkningsmässigt, allting. De blir liksom övermannade. Den taktiken funkar inte. Det känns lite som att Rögle läser dem och är för skickliga för att liksom gå i fällan och bli bortspelade.
Ja, jag tänker inte att Oskarshamn ska byta strategi och lämna sitt DNA. Det är egentligen inte det jag menar, utan jag menar, alltså jag gillar ju det här när de spelar in framför eget mål och ser helt livsfarligt ut, utan jag tänker på att det finns en skillnad mellan att hålla sig till sitt system och vara sitt DNA troget jämfört med dumdristighet. Och jag tycker att Oskarshamn i egen zon uppträder dumdristigt vid flera tillfällen som man skulle kunna undvika utan att för den skull skita i sitt DNA.
Ja, men det är möjligt att, alltså det ser ju ut så. De är ju inte nöjda med sin prestation och det är mycket möjligt att man kan sätta grejer på deras slavkonto. Men samtidigt menar jag att de är ganska troget sitt DNA. Det är ju så här de spelar, med små marginaler och spelar sig ur trånga situationer för att kunna flyga ut med fart. Det är mycket liksom puckar mellan benen in i trånga utrymmen. Och det har de ju kunnat göra med framgång. Jag menar att de fortsätter liksom som de gör, men nu möter de ett lag som är för skickligt, som inte tillåter dem att kunna spela sitt sätt. De straffar dem helt enkelt.
Ja, vi kanske inte blir helt hundra överens där, men vi har i alla fall tangeringspunkter i våra sätt att se på Oskarshamns spel. Men för att gå över till Rögle då, så är det ju så som du är inne på. Rögle är ju väldigt maskinmässigt när maskinen fungerar som den ska, och då är det svårt för vilket lag som helst, oavsett om det är Oskarshamn eller för all del Skellefteå eller Luleå och något annat lag.
Ja, framförallt tycker jag, om vi ska liksom zooma oss mot de här tre matcherna, så tycker jag att det finns ju en stor, om man jämför hemmamatcherna till exempel, första och då tredje matchen, så den stora skillnaden är ju liksom den fysiska matchen, där det kändes som att i den första matchen var inte Rögle redo. De kände sig faktiskt inte riktigt slutspelsklara. Det syntes att de har vilat en vecka. Oskarshamn vann ju faktiskt den fysiska matchen. Även om det var en jämn match såklart, så vann Oskarshamn den fysiska matchen. Och samma fysiska match igår, tisdag, måndag. Det är, man vill se dagarna.
Ja, just det. Vi brukar spela in på onsdagar och idag är det tisdag, så måndag var det ju match.
Precis. Den fysiska matchen igår vann ju Rögle på knockout, skulle jag säga. Alltså, allt ifrån att vara först in i närkamp och till att vinna tillbaka puckar på liksom studsiga ben, och att alla liksom jackar i varandra och att man blir lite grann den här maskinen. Så det är för mig är ju den största skillnaden, att Rögle börjar hitta sitt liksom, det börjar bli troget sitt DNA och hitta sig själv igen.
Och målen dessutom, det första målet Ted Buten då, som var uppe i en slags backposition vid blå, och då hade ju Rögle skjutit och skjutit och skjutit och Oskarshamn täckt och täckt och stått i skottlinjen, och puckarna kom liksom inte fram till målvakten. De gick fastande på vägen eller gick utanför, men så var det någonstans som att Ted Buten hittade en lösning på det där problemet med bra hjälp av sina lagkamrater som skymde och täckte och plockade bort. Och sen så rullade det på i den andra, och det blev bara starkare tryck, och målen kom därefter också.
Ja, men det känns ju som att Oskarshamn är lite okonventionella på det sättet också. De faller ju ganska djupt med sitt lag. Det är ju ofta, det ser ju komiskt ut liksom. Det står ju ibland 8 spelare runt målvakten, nästan i målgården. Och det har ju varit, det synintrycket har man ju haft i framförallt kanske hemmamatcherna, att Rögle kommit till mycket, väldigt mycket skottlägen. Men antingen har man sopat det rakt i täcket, eller 3,5 centimeter utanför stolpen. Det är ju nästan varit liksom komiska situationer att titta på. Så att det, jag vet inte om de kanske börjar komma underfund med hur man ska göra. Men att Dennis Everberg brukar inte, det ser ut som liksom en Hornsgatan i Stockholm 7:30 emellanåt. Det är ju alltså nästan trängselavgift i det området framför mål. Det är otroligt mycket folk framför målen. Eller framförallt framför Oskarshamns mål. Man ser ju att backarna blir ju nästan liksom överrumplade. Det finns liksom till synes liksom oceaner med tid och plats och liksom sikta på. Jag tror att det är lite ny situation om man frågar en back liksom som kommer fått skottläge. Det är nog en känsla av att man har mer tid än vanligt.
Ja, det sa Walter Kemmelainen till mig igår också. Kanske inte med dina ord, men åt det hållet, den innebörden att backarna får mycket tid uppe vid blå. Så det är säkert så att det är, även om de är väldigt skickliga, så är de inte det spelet de är vana vid.
Nej, det kan ju stämma. Det måste vara jävligt svårt att vara målvakt i Oskarshamn. Alltså, skulle ju behöva liksom backspegla på hjälmen för att kunna liksom se förbi alla döda vinklar.
Det hade ju varit en helt underbar bild. Sticker ut liksom från hjälmen, varsitt håll.
Ja, men det måste vara jättesvårt att få se. Men de är okonventionella, verkligen.
Men kan man säga så att om nu använder jag mina händer här. Nu ska jag inte välta ur kaffet som jag har i ena handen i en mugg. Men alltså där, hur ska jag förklara det här då? Oskarshamn och Rögle har liksom två motsatta kurvor och sen har de korsat varandra, och där Rögle stegrar så går Oskarshamn åt andra hållet, och så ser vi allt större skillnad mellan lagen match för match för match. Skulle man kunna säga det så?
Lite så. Din kaffekopp har varit ute och rest i rummet här nu. Men det är du... Var lyssnar och missar hur du ritar upp dina kurvor med kaffekoppen i alla fall.
Men kaffet är kvar i.
Nej, det var Baldors karusell på Liseberg detta. Ja, men det kan man väl säga. Men jag tycker att det finns ju en intressant brytpunkt i det hela. För att man ska ju då klart för sig att Rögle förlorar den första matchen. Och det är ju en käftsmäll. De går in i den här serien som storfavoriter. Jag har liksom ett resonemang efter det här att helt plötsligt så hade Rögle jättemycket att förlora. Och jag tyckte att de såg liksom tagna ut av stundens allvar. Så nu kommer man upp till den andra matchen i liksom en kokande skolåda i Oskarshamn. Och det är ju något slags prov att ge sig på att tackla den situationen. För alla är medvetna om att om 2 timmar kan vi sitta liksom i bussen och ligga under med 2-0, och då är vi illa ute helt plötsligt. Men där tycker jag ju att brytpunkten går ju redan när pucken släpps i Oskarshamn i andra matchen. För där ser man ju att Rögle inte längre är stressade och tagna. De tar tag i situationen och dominerar första perioden fullständigt. Sen är det en ganska jämn match, och det hade liksom inte gått att klaga om Oskarshamn hade tryckt in en kvittering. De har bränt en straff och allt möjligt, men på något vis det är ett karaktärsprov att reda ut det och åka hem med den segern. Det är ju vändpunkten på något vis så här långt i serien. Att framförallt ta sig an den matchen på det sättet utan liksom rädslor och utan stress.
Jag är ju lite avundsjuk på er att ni kommer att vara i Oskarshamn där.
Imorgon?
Ja. Låter som det kan bli en sevärd historia och en minnesvärd upplevelse. Det gäller att få orden rätt här nu.
Ja, jag pratar faktiskt med mina kollegor på OT, tidningen i Oskarshamn. Jag har varit i Oskarshamn, jag har jobbat med detta så länge så att vi satt och ritade på en plats. Jag har suttit där, hade de pressläktar på den långsidan, sen var det på den kortsidan och sen var det på andra. Men det är ju jättelänge sedan, sa de. Så att, ja, jag har varit i Oskarshamn många gånger. Det ska bli roligt att komma dit ännu en gång. Det lär vara en ny pressläktare sen sist.
Kul med ännu en hockeystad som lever.
Ja, men verkligen. Det är häftigt. det är såklart en vattendelare imorgon, den här matchen, om det ska bli lite, om de ska ta tillbaka serien till Ängelholm och sätta lite mer nerv i detta, eller om den dör, för vinner Rögle i Oskarshamn så känns det som att den här serien tar slut redan på fredag.
Precis, och det är som att det inte är nog på isen. Det utspelar sig, dramatik kanske är att ta i, men utspelar sig i alla fall inte helt vänskapliga ord utanför också mellan tränarna.
Nej, det gjorde ju det. Efter andra matchen hettade ju faktiskt till lite där. Måste ni ändå säga att jag blev lite förvånad av det. Jag kunde inte riktigt se den komma. Men... ja, men lite uppfriskande ändå.
Cam Abbott pratade om att han inte var jätteglad åt crosscheckingar. Och menade att Martin Filander, tränaren i Oskarshamn, då verkade förkyld.
Snuffing and cuffing eller vad det var. Nej, det var ju underhållande. Och det var ju ändå efter en match som Rögle hade vunnit. Första tanken var ju att... Cam hade snappat upp ett och annat av Sam Hallam för ett år sedan när han, efter första matchen var det väl uppe i Växjö, faktiskt psykade ner Moritz Seider med att han spelade efter en egen regelbok med höga armbågar, och Seider var ju påverkad på något vis. Han presterade inte på samma höjder efter det, så det är klart att, och det är väl klart att Cam Abbott är ju inte helt grön i gården, det har man fattat innan, så klart att man kan skicka signaler, men han är inte lika erfaren som ledare. Så det är klart att jag är helt säker på att det var ju inget överilat beslut. Det var ju noga genomtänkt att han ville ha en reaktion, att han ville påverka.
Och det var nog inte överilat av Martin Filander efter den tredje matchen på måndag kvällen heller, utan han hade nog bestämt sig långt innan vad han skulle säga vid en eventuell förlust, och om matchen skulle ha utvecklats på ett speciellt sätt med utvisningar.
Ja, men jag är inte lika säker på det, för att det är klart, alltså jag tror att han jag tror inte det var något han hade bestämt sig för att säga innan matchen, men så som det gestaltade sig, Oskarshamn drabbades då av 6-2 år i tredje kvartsfinalen, lika många som de har drabbats av i de två första matcherna. Det var ju, utan att ta parti för någon, så måste man ändå säga att det var en strängare bedömning av domarna i tredje matchen. Och det är klart att man log lite när det togs en crosschecking-utvisning i slutet på första, va? Slutet på andra kanske.
Ja.
Skitsamma.
I någon av perioderna i alla fall.
Ja. Nej, men det är klart. Det sätter ju domarna i en svår situation också, för att menar det är klart att de kan ju också se detta, att Cam Abbott går ut och kräver fler utvisningar, framförallt för crosscheckingar, sen börjar nästa match och då kommer det fler utvisningar med crosscheckingar, så någonstans hur de än gör så blir det svårt liksom.
Och vad Martin Filander då faktiskt sa, inte heller ordagrant återgivet, men innebörden, andemeningen var ju att det var uppenbart lätt att påverka domarna.
Ja, jag tror egentligen inte hans kritik var egentligen inte riktad mot Cam Abbott. Uppfattar inte jag det som. Jag uppfattar det som att han besviken att domarna lät sig påverka så, att det inte krävdes mer liksom, för att de skulle börja döma efter en annan regelbok.
Det blir ju spännande att se hur nivån ligger i match 4.
Ja, och de, någonstans bjuder det kanske in till när man haft tre eller samma huvuddomar i de här tre matcherna, och jag vet inte, det finns nog både fördelar och nackdelar med det. Jag tycker att de har haft problem med att sätta liksom sin nivå och hålla den. Det, jag tycker att det var ett lite märkliga bedömningsnivå, om man tänker att liksom nivån stegras och att alla blev bättre i slutspel, så tycker jag kanske inte att de här två huvuddomarna
följer ett huvuddomarpar en serie hela vägen.
Jag kan inte svara på det. I det här fallet har det ju varit så. Men jag kan inte ta gift på det.
Och det finns två vägar det kan fortsätta efter matcherna också. Antingen så har tränarna bestämt sig för att okej, nu har vi gjort våra utspel, det räcker så. Eller så kommer du att fortsätta med nya tjafs, om man uttrycker det så.
Ja, men det var ju intressant efter den andra matchen också, för att det fanns ju några crosscheckingar åt andra hållet också. Mosik justerade någon Rostal, vem det var i början där. Så att, jag vet inte, det var intressant i alla fall att...
Justerade.
Ja, jo, men...
Justerade, det var också ett spännande ordval.
Precis. Nej, det är ett intressant incitament. Eller, jag tycker det är spännande. För att jag tycker än så länge att den där liksom riktiga hettan har inte riktigt... Jag har inte riktigt fått någon slutspelskänsla. Första matchen i Ängelholm kändes ju som en grundseriematch i oktober. Lite mer hetta kanske i Oskarshamn, men... Alltså hemmamatcherna så här långt har ju inte varit någon klang och jubel, varken på isen eller på läktaren.
Jag får en känsla av att det är så många, inklusive jag då inte minst, jag har ju trott det, men att man har sett det här som en redan klar matchserie på förhand. Det här kommer Rögle bara att blåsa förbi, och så väntar alla på det riktiga slutspelet från semifinalen och framåt. Jag misstänker att det kan ligga något sånt i hela atmosfären.
Ja, så tror jag faktiskt också. Det är svårt att konstruera någon känsla som kanske inte finns. Jag tror att det är verkligen den bestående känslan när det gäller läktarna. Liksom. För att jag hade nog höga förväntningar på att det skulle liksom vibrera mer. Att det skulle vara mer spänning och elektricitet i luften. Det har varit liksom sekvenser och perioder när det har varit bra tryck även i Catena. Men... liksom om, som jag skrev i någon krönika, om CHL-finalen mot Tappar är liksom den nya, vad ska man säga, måttstocken, så är det ju fortfarande ett par hundra sjömil därifrån.
Det är möjligt också att det vi har pratat om tidigare, sättet Oskarshamn spelar på, att det blir en annan typ av spel, där det kan bli, när du pratar om Hornsgatan, en morgon i rusningstrafiken, Rögle ligger på och så får inte Rögle med sig de utvisningar, när du pratar om första matchen då, som man tyckte att man skulle ha. Ja, då kom visselorkanen igång i de lägena, men det här alltså, fysiska spelet där det böljar fram och tillbaka, där det är tacklingar till höger och vänster hela tiden, det är ju inte riktigt den här matchserien, så att publiken får ju inte den draghjälpen från isen. Kanske att det påverkar också.
Ja, det tror jag faktiskt också. Det har jag inte tänkt på, men det har du helt rätt i. Det här är ju ingen Rögle-Skellefteå-serie, det är ingen Rögle-Örebro-serie, alltså lag som pressar varandra mot repen, liksom utmanar varandra. Det här är en mycket mer märklig... Det är två olika hockeystilar som möts, och på något vis så går de inte riktigt ihop för att liksom skapa... Det uppstår liksom inte gnistor när de här två stilarna möts.
Ja, det är väl de två tankarna jag har i huvudet. Sen, ja, vi får väl se. Det är klart, skulle Oskarshamn lyckas knipa en match till här nu då, så att serien faktiskt lever på riktigt. Det är möjligt att publiken kommer att... det kanske inte är så tokigt lag ändå, Oskarshamn. Kanske. Men blir det 3-1, då tror jag att det kan bli en ganska lam historia igen i... Vad blir det? Match 5?
Ja. Ja, det blir intressant, och vi ska inte älta så mycket om Oskarshamn, men deras stjärncenter i den kedjan, Fredrik Olofsson, som för övrigt ska vara klar för Rögle men som aldrig lär hamna eftersom han åker till Dallas istället, verkar det som, lång parentes. Han var magsjuk och missade andra matchen, så han har ju kanske haft sina fysiska hinder för att prestera, men det är klart att det är anmärkningsvärt att de inte har gjort någon poäng, och... På samma tema skulle man inte bli förvånad om de stoppar in några mål i powerplay och sätter liksom pressa Rögle. För det är klart att är det någon som ska kunna göra match för detta, så måste ju de gå i bräschen och göra poäng.
Ja, nej. Så är det ju. Tveklöst. Och jag tänker också att det är i och för sig inte första gången det händer heller, att de så kallade stjärnspelarna levererar hela vägen fram till det verkligen gäller, och där någonstans tar det stopp. Så det är upp till bevis i den här första kedjan i match 4, tycker jag.
Ja, men det är det. Samtidigt, cred till Rögle såklart, som sätter sitt försvarsspel över hela banan allt bättre och har gjort ett gott jobb med att neutralisera dem och plocka bort hoten från dem.
När du nu pratar om Rögle, det gör vi allt som oftast i Röglepodden, inte helt oväntat. Vilka intryck har du, Daniel? Vilka spelare har stuckit ut, tycker du, i Rögle pratar vi nu? För det är ju det som faktiskt intresserar våra lyssnare allra mest, även om det har blivit mycket Oskarshamnssnack också.
Ja, men jag skrev igår liksom att listan med spelare som jag kanske hade förväntat mig lite mer av är ju fortfarande ganska lång, tycker jag. Det är väl inte helt orimligt. Vi är 3 kvartsfinaler in på en serie, men det finns ganska många när jag scrollar igenom, liksom Kemmelinen, Ludvig Larsson, Ståhl Lyrenäs, Daniel Saar fram till igår. Men ganska många som jag lite grann väntat på ska göra större avtryck i matcher. Kanske inte nödvändigtvis spruta in mål och så, men som det verkligen som det börjar lysa om lite. Där tycker jag att det finns fortfarande ganska mycket sparkapital. Nej, men de som jag tycker sticker ut, det är ju lite otippade namn. Marco Kasper gör ju så här långt ett strålande slutspel. Oliver Ternström var bra igår.
Linus Sjödin
stark. Mattias Sjögren i de 2 sista matcherna har sett ut som härföraren liksom. Daniel Saar gjorde väl sin bästa kvartsfinal igår. Tycker han såg liksom påkopplad och spänstig ut från start. Anton Bengtsson, hjälp mig fylla på med något namn kanske.
Ja, jag precis, hjälp
kanske dammsög hela listan.
När jag står och funderar på backsidan, hur har vi där?
Ja, men ganska jämnt och ganska inte så mycket.
William Wallindra har rest sig efter första matchen.
Ja, precis. Han såg ju riktigt skakig ut i första matchen, men sen tycker jag han har sett otroligt starkt ut, varit en av de bästa backarna. Men det är annars ganska jämna papper där. Ingen som sticker ut varken negativt eller positivt. Ganska solitt. Men liksom Wojtek Mosik som jag själv har hyllat flera gånger i grundserien. Det är lite ungefär som de andra. Ganska jämnt.
Tony Sund?
Ja, lite samma. En 3. Ja, men det puttrar på och det ser helt okej ut. Men jag tror ju när man liksom skannar laguppställningen så känns det som att ramarna sitter där, strukturen finns där, men i den liksom ramen och strukturen så måste det finnas enormt.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Som han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Inte mycket mer individuell kraft att liksom preppa den här boxen med. Det är min känsla att det finns mycket sparkkapital.
Och till och med Kristoffer Rifalk, okej, nu har inte han satts på några superprov sett över hela matchserien, men jag tycker vi kunna se att det finns högre höjd där i honom också. Är lite så här lite slapphänt ibland med plocken och sådär. Jag tycker inte han har varit på sin bästa nivå heller, och det har han inte behövt vara. Utan att ha varit dålig, det är inte det jag står här och säger nu.
Nej, jag ska komma till Rifalk, men han spelar ju upp Oskarshamn i SHL och en pizzeria, kan den heta Dinos, blev så glad så att de erbjuder Rifalk gratis pizza livet ut. Hänger på en skylt, jag själv varit där. Men i vissa av de här matcherna har det sett ut som att Rifalk hade kunnat ta på skridskoskydden och sticka ner och trycka en calzone för att Rögle har snurrat i anfallszon i 15 minuter. Och sen helt plötsligt så kommer det en straff, eller helt plötsligt kommer det ett friläge eller en 2-1. Så att, jag vet inte om det är något försvar till honom, men det är ju ingen, han fick 10 skott igår på 3 perioder.
12 tror jag
12
var.
Ja. I 4 per period. Det är ju en, det är ingen, nog ingen dröm situation från målvakt att stå.
Nej, nej, nej. Misstolkar mig inte länge här nu. Jag menar inte att han har varit dålig på något sätt. Men jag tror ändå att det finns mer av det lilla han har utsatts för.
Jo, men det tror jag också. Och det är väl lite som med backarna också med många andra, att det ser helt okej ut, men jag inbillar mig att det finns en större potential att gräva fram.
Ja. Jag tror inte jag kan fylla på med några fler spelare på de som duckit ut. Dennis Everberg gör ju alltid ett hästjobb. Det går inte att komma ifrån. Och hans roll, inte minst framför målen och så. Han är med i boxplay också och jobbar. Han är nyttig.
Ja, men det är ju en, jag tycker att, jag tror att det finns högre höjder i honom också, men jag tycker att det finns, han utstrålar någon slags karaktär och ledaregenskaper. Och sen till hans försvar och till någonstans till lagets försvar måste man också säga att de här ständiga frånvaro beskeden som kommer, och då kommer från de mest ledande spelarna, det gör ju att Everbergs omgivning har ju slagit sig sönder helt. Men vad spelar han med Linus Fodin som center och vad det, Stål Yrenäs eller någon som ytter liksom, det,
du menar avslutningen?
Ja, ja. När liksom Ted och de här följer ifrån, hela powerplay-strukturen rivs upp och toppkedjorna får göras om. Det är klart att det är ju långt ifrån optimalt, och det är nog tur att den här situationen utspelar sig i en match mot Oskarshamn och inte mot liksom Luleå i en final liksom, för att det är mycket mycket svårare att maskera det.
Och när man tar in det du precis sagt, så nej, men då lyfter jag nog ändå upp Dennis Everberg som en spelare som stuckit ut, för att då blir ju han måste ju verkligen vara en sån här konstant som andra spelare kan lita på, och han gör ju det, han är ju det.
Ja, det är han verkligen. Det är han och Mattias Sjögren får man väl också nämna. Han tyckte han så rostig och lite feltajmad ut i första matchen efter sin frånvarande tag, men jag tycker både i lördagsmatchen i Oskarshamn och igår så går han ju verkligen i bräschen med det här stenhårda fysiska spelet och skickar signaler till resten av laget hur de måste spela för att liksom vinna den här. Den liksom fysiska matchen är en så stor del av Rögles spel, så att när inte den liksom jävliga liksom intensiteten finns där, så är det lätt att det ser mediokert ut.
Jag tycker inte vi ska släppa de här tre matcherna förrän vi också har konstaterat det faktum att två backar gjorde mål i match 3. Lukas Ekeståhl Jonsson och Valtteri Kemilainen, båda i powerplay. Ekeståhl Jonssons var ju också med trafik framför, där han kunde pricka från sin pointposition, och Valtteri Kemilainen var ett vackert kombinationsspel av flera spelare inblandade, och ja, det bara small, och det small högt och tydligt, och sen så bekräftade han, sa han efteråt, att han hade bara blundat, han hade inte siktat, det var bara att ta i så mycket han kunde. Så två backmål och två powerplaymål i ett, viktiga saker som behöver fortsätta i den andan för ett lyckat slutspel i sin helhet.
Ja, men det är det ju. Powerplay är ju en svårbedömd spelform när nyckelspelarna faller ifrån, när Rögle förlitar sig i tung utsträckning på den med Ekeståhl Jonsson, Tambellini, Bristedt och kompani. Den har ju inte varit intakt egentligen i någon av de här kvartsfinalerna. Så den spelformen är ju, de får ju på något vis hanka sig fram där så länge. Däremot två backmål är ju intressant, för att Rögle har inte gjort några backmål i de ingen av backarna hade gjort mål i de två första kvartsfinalerna. Och om man backar till grundserien så har jag inte statistik på det, men jag inbillar mig att Rögle inte toppar någon slags statistik över producerade mål från backplats.
Eka Ståhl Jonsson låg ju högt i poängligan, backarnas poängliga ska sägas, fyra tror jag han slutade där.
Ja, exakt. Och Valinder låg helt okej till.
Och men Kiernan började starkt.
Ja, men bakom liksom Eka Ståhl Jonsson och Valinder ganska klent med produktion, så att det är väl en nyckel också såklart. Och ja, man har hittat sätt att ta sig förbi den här köttiga muren med mycket spelare. Och där är ju såklart K-backarna var ett instrument som får mycket ytor.
Mm, skadeläget, Daniel. Ja du, det är ju inte helt lätt. Vi har ju fått våra namn taggade och ni som har skrivit till oss på Twitter, ni har ju bett oss reda ut det där och ja, att ni räknar med att vi ska kunna ge er besked om vad var och en av spelarna har drabbats av. Men i det här läget är det ju så, Daniel, att det är väl nära på lättare att boka en plats med rymdfarkost till månen än att få Rögle att berätta vad det handlar om.
Ja, nej, det är, de murarna är höga, känns det som, för tillfället. Eller har varit under hela säsongen. Men ja, men det fanns ingen träning idag, ingen organiserad träning, vilket innebär att det fanns ingen anledning att åka dit. Jag försökte få till en intervju med Rögles fysioterapeut, men fick besked från Rögle att han inte är tillgänglig för några kommentarer idag. Så att vi har egentligen, eller vi har ingen information överhuvudtaget.
Det är helt omöjligt egentligen. Sen så har ni ju skrivit ute på Twitter vad det skulle handla om. Jag vet inte, ni får väl gå in och läsa om inte annat vad det står där. För Vi kan ju bara spekulera och vi kan ju inte vare sig bekräfta eller dementera, utan vi får ju lita på vad ni skriver att det stämmer.
Ja, nej, men jag var ju själv på slow live som vi kallar lite live-rapportering som kommer och går. Hoppas ni tittar in där på hd.se. Vi liksom tänder upp lampan ibland när vi tycker att det finns något intressant att rapportera ifrån. Så jag stack ut på matchvärmningen på matchdagen till Catena på förmiddagen. Och då tränade ju Tambellini för fullt i en tänkt startande kedja. Och sen blev han filmad av Seymour, tror jag det var. Att han lämnade arenan strax innan match. Så rimligen har han blivit dålig i magen eller någonting. Eftersom han kunde träna obehindrat. Och Leon Bristedt utgick ju då från lördagens match och har inte kommit tillbaka. Så det är väl de två som måste väl betraktas som frågetecken ihop med då Lukas Ståhl Jonsson och Ted Brithén som fick något slag mot handen eller någonting. Så att vi i alla fall höll sig länge för handen i båset innan han lämnade. Så att de fyra, det är ju fyra nyckelspelare som i liksom brist på information får betraktas som frågetecken till fjärde kvarten.
I Seymours sändning så kunde man höra att de pratade där om att det var höger handen eller höger axeln. Jag tyckte det såg mer ut som vänster handen, handleden, men jag vet ju inte det. Och jag vill bara poängtera här, ni som har skrivit på Twitter, jag misstror inte er, absolut inte. Tolka mig inte så, det är bara att vi vill gärna kunna bekräfta saker och ting och berätta vad vi vet, men vi har ingen annan information än vad ni har skrivit, så misstolka mig inte, jag är inte ute efter på något vis att misstro det ni skriver, utan ni har säkert rätt utifrån era kontaktytor, men vi har inte kunnat plocka fram någon information i det här, så att det är sagt.
Klokt.
Ja, men oavsett vad det nu handlar om för de här fyra spelarna, så får vi se om det är någon som är frisk alternativt skadefri till match 4. Om inte annat så är det alltså fyra tungviktare som är borta. Och skulle det vara så, då har ju Oskarshamn ytterligare en plusfaktor där, att de möter ett något, om jag uttrycker det så, eller ja, de möter ett försvagat Rögle i så fall.
Absolut, men man kan väl konstatera efter gårdagen att det inte syntes i någon större utsträckning att de gjorde det. Okej, det ska väl också sägas att de här två som föll ifrån gjorde det i ett läge när matchen redan var avgjord. Så det är klart, det är väl intressant i sammanhanget att se hur Rögle ser ut om alla fyra är borta från start i en bortamatch.
Nu har du plockat fram din telefon och då tolkar jag det som att vi har lyssnarfrågor.
Kolla vem som kommer nu.
Ska han få komma in här?
Ja, sms att honom var välkomna till honom.
Oj, då ska jag slå på en mic till medan du berättar vad du ska göra, Daniel.
Transferfönstret stänger aldrig i Röglepodden. In från glasdörren till höger kommer nummer 1, Linus Alain! Och jag, i väntan på att vår tekniska guru Mattias Hjelm rattar med sladdarna här, så läser jag en lyssnarfråga. I vårt slow live som hela tiden ni hittar på hd.se där ställer folk lite frågor. Krille frågar, får ni tillgång till alkoholhaltiga drycker på matcherna i mediebåset eller är det strängt förbjudet med öl då ni jobbar? Bara kaffet som flödar kanske? Ja, det kan vi väl slå fast med emfas att det är bara kaffet som flödar. Här dricks ingen öl.
Nej, det är inte ens kolsyra i vattnet längre.
Nej, ingen långburkhjälm.
Nej.
Men man blir bara sugen ibland, eller hur? Hög stressnivå.
Nu är Linus här inne. Välkommen Linus.
Tack. Välkommen in i matchen.
Ja, kommer in som en extra spelare sista 10 minuterna.
Som gör skillnad.
Ja, precis. Det gäller att ha en djup trupp. Vad säger ni?
Du gör en omvänd Ted Brithén. Du kommer in. Du är inte med när du börjar, men du kommer in i tredje perioden.
Exakt. Exakt.
Ja, nej, men kaffe dricker vi mycket, vatten dricker vi en del och sen så finns det nu mer en och annan vad heter det på skånska?
Korv med bröd.
Ja, precis.
Och vi har väl tidigare slagit fast att Växjös pressfika med bullens pilsnerkorv är episk.
En vurre.
Har vi slagit fast det?
Ja, det har vi, tror jag, förra säsongen. Har vi listat lite grann, men ja. Det är gött att ha kommit bra tillbaka i alla fall.
Mycket.
Mycket bra. Oskarshamnstidningen skriver att en Rögle-supporter misstänkt för brott efter händelse på bortamatchen i måndags. Det var ju, måste ha varit i lördag så. Efter matchen i Ängelholm står ett fåtal supporter också och skriker på IKO-fans som kommer ut ur arenan. Vet ni om klubben får stänga av dessa supporter som beter sig på detta sätt? Nej, vet jag inte. Men det finns väl... Det finns väl frihet att stänga av folk som inte beter sig?
Ja, jag tror att eftersom detta är bara vad jag tror, att Rögle som de har deras arrangemang och har liksom rätt till att ha det precis som de vill, att man också får välja vilka man stänger av eller inte. Så har jag uppfattat det i alla fall. Det kan vara fel, men det är min minnesbild.
Nej, men det är ju deras arrangemang, deras arena, så rimligtvis... Ja, de kan inte slänga ut folk som har röda jackor, men om man inte sköter sig borde man ju kunna bli utslängd.
Ja, passa dig igen.
Det känns fortfarande så overkligt. Det episkt historiskt här att Linus bara först kommer och tittar genom glasdörren och gluttar på att få komma in i Röglepodden och sen plötsligt kliver han in. Jag kan inte riktigt hantera det här.
Var
kom du ifrån?
Du är helt chockad.
Ja, faktiskt.
Jag zoomade ut 10 sekunder och smsade honom. Kom in!
Underbart ju.
Ja,
jag saknar er. Jag saknar podden.
Det känns jätteskönt och varmt.
10 minuter är bättre än inga på en vecka, eller hur?
Jag fortsätter läsa en kommentar från Stefan. Om Rögle får möta ett norrlandslag hade det ändå blivit match för växelvis hemma borta. Ett jädra flängande då alltså. Helt riktigt, Stefan. Så hade det blivit. Och så kommer det att bli om det blir semifinal och final. Även om jag ska komma till det, Rögle kan jag inte få åka till Norrland förrän i en final.
Men då kan det bli så.
Då kan det bli så. Peter skriver, ljudvolymen och entusiasmen på läktarna har enligt mig sjunkit rejält sedan nya etaget öppnade. Trots slutspelsmatcher lyfter inte stämningen i arenan. Visst, matcher mot Oskarshamn brukar inte leda till storartade prestationer på läktarna. Men just nu är stämningen i Katena i särklass sämst jämfört med de andra kvartsfinallagen. Är detta något ni reflekterat över också, att grytan inte ens puttrar längre? Vi var ju inne på det innan.
Precis. Vi kan ju i och för sig låta Linus få ge sina spontana tankar kring det här. Vad du tror att det kan bero på. Få se om du är inne på samma svar som vi var inne på. Om du nu inte har suttit och lyssnat på podden utanför här.
Ja, det är ju lite väl svårt. Syns jag ju inte.
Jag sa att han satt där med stetoskop så hade den på rutan.
Nej, men jag skrev ju Rögle sista hemmamatch där i grundserien, Frölunda och Malmö skrev jag ju krönikor om, och båda de matcherna tyckte jag att det var liksom jämförelsevis dåligt tryck, framförallt i derbyt. Där brukar det alltid brinna på läktaren liksom, och folk är väldigt engagerade oavsett nästan matchens betydelse. Där var väl min känsla att det kändes som att folk efter det här borta derbyt för Rögle i Malmö, där det var väldigt bra tryck på de tillresta supportarna, att folk liksom gick och väntade på att okej, nu ska slutspelet bara igång. Sen Oskarshamnsmatcherna har ju inte varit på den nivån som man förväntar sig, tycker jag, i ett slutspel. Sen, de hade väl till och med inte sålt slut match 1, och hade det varit något annat motstånd i kvartsfinalen så hade det varit lapp på lyckan direkt. Jag lutar mig lite mot det faktum att det är Oskarshamn som inte drar särskilt mycket. Att folk kanske har underskattat, ja det återstår väl att se, men underskattat motståndet på så sätt att man tror att okej, vi väntar lite till semin för att detta ska Rögle bara städa av, typ.
Du kom till samma slutsats som oss där delvis, men du hade en liten bredare bild av det också. Intressant. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig innan vi släpper det, eller till er. Är det så att, det låter lite sjukt att säga det, men kan det vara så att Rögle-publiken blivit lite bortskämd de sista åren?
Ja, definitivt, om du jämför. Absolut. Alltså,
jag trodde det skulle vara en provokativ fråga, men det var det inte. Ni var helt stensäkra på det.
Nej, men för 7 år sedan hade ju folk offrat ett lillfinger för att få se detta. Nu tycker man, nu kommer man att vänta på något roligare än en SM-kvartsfinal. Hallå, ja det är klart att de är bortskämda.
Och sen blev det också, frågan var väl också sen nya etaget kom på. Det har ju varit på liksom, under ganska lång tid, även om det inte har varit färdigställt. Så man kan också väga in då, okej, akustik, handlar om sådana grejer, har arenan blivit för stor. Men ta CHL-finalen som exempel, där var ju etaget nästan klart. Så, och då var det ju ett otroligt bra tryck under hela matchen, bland det bästa jag har varit med om i den arenan. Och att då liksom, ja vad är det, 1600 pass till på fjärde etag ska bidra till att det minskar, det köper jag inte riktigt, utan att det handlar nog om andra grejer helt enkelt.
Jag tror inte du kan inte konstruera liksom en elektricitet. Den måste uppstå ur förväntan och liksom att någonting bubblar. Visst, jag håller med om det, de sista matcherna mot Frölunda och Malmö, det var inte riktigt samma tryck, men det gällde inte så mycket heller. Och samma Oskarshamn, det, jag tror det låter sjukt, men jag tror att någonstans undermedvetet folk tycker att det är inte riktigt på liv och död ännu.
Nej, men ställa frågan om Rögle hade mött Luleå en kvart, eller Frölunda, eller Färjestad. Det var mycket svårt att säga att det skulle vara, alltså stämningsmässigt vara på den nivån då som det har varit i de här två matcherna.
Troligtvis kommer vi att kunna verifiera detta framöver. Troligtvis. Matchen är ju inte klar än, men troligtvis.
Men sen är det också så att folk är bortskämda här också. Det är ju, jag tror hade du tagit in en snubbe från Växjö och ställt honom i hallen, så tror inte han hade dömt ut det kanske på samma sätt. Det är ju alltid bra stämning. Att det skulle vara liksom särklass sämre än allt annat, det är jag inte heller så säker på, även om jag inte har sett allt. Men ribban, precis som med laget på isen, så är ju ribban lagd högt. Liksom. Folk förväntar sig tappara stämning. Liksom.
Ja, när man vet hur det kan vara, så är det väl klart att folk hela tiden mäter sig mot det. Exakt. Alltså, så blir det ju.
Och sen ska man ju ändå ge cred åt ett antal individer som faktiskt ger allt även under de här matcherna. Det är ju inte så att alla står där och inte använder sina stämband.
Nej, jag tycker igår att det fanns sekvenser och perioder när det liksom lyfte och blev liksom lite eldigt, men mellan varven, så det är precis som att adrenalinet eller liksom energin räcker inte riktigt. Syret tar slut på något vis, och det kan väl bero på hur matchen ser ut också.
Ja, och sen precis som du är inne på, Daniel, det här med första matchen ur stämningssynpunkt var liksom, som jag sa, inte på den nivån man kan förvänta sig i en kvartsfinal. Men nu andra hemmamatchen, så blev det också ett scenario där det blir avgjort ganska tidigt. Alltså som man ska kanske inte döma, ut för snabbt där och för att matchen var ju vunnen i andra perioden ganska snabbt. Så att det är möjligt att taket hade varit på väg att lyfta om det hade stått 2-2 med 10 minuter kvar. Det vet vi ju inte. Men jag tror väl också att någonstans att folk kanske helt enkelt får knyta ihop det, vänta på någonting lite roligare, lite liksom hetare.
Men har vi snackat om att Rifalk hade kunnat åka och ta en pizza i Oskarshamn, så hade han ju kunnat åka hem och lägga sig på och kolla på ett par Rederiet avsnitt igår. Han fick, det var ju andra halvan av matchen, kändes ju som att det var knappt en närkamp. Det var ju två lag som bara gick och väntade på slutsignalen. Det är inte så lätt att febra upp en stämning då.
Rederiet. Exakt min tanke. Av alla serier som existerat eller existerar så tar du Rederiet.
Ja, jag vet inte.
Från stenåldern.
Han har ju bott i Oskarshamn, den går ju färger därifrån.
Okej, okay, den räddade upp rätt så snyggt faktiskt. Ja,
den låg. Va, det är väl helt given.
Den grävde du djupt efter faktiskt.
Ja, det fick jag leta efter. Din kompis Viktor Ekströmhjelm, han frågar till podden. Kan ni se Cody Curran återvända till Rögle nästa säsong? Hans kontrakt går ut efter den säsongen. Tror inte han är så sugen på att dra till KHL nu heller. Kan du se det, Linus Alin?
Det är väl lika öppet som det har varit tidigare eller stängt. Alltså det är kontraktet är utgående, KL-dörren som Viktor själv är inne på har ju för många bara slagits igen helt och hållet. Och det är väldigt mycket folk som helt plötsligt är sugna på att spela i till exempel Schweiz nästa säsong. Så att jag tror ju att absolut. Det skulle kunna finnas chans till det. Sen har jag ingen insyn i Rögles dialog med honom just nu.
Vad är det för ålder på Cody Curran nu?
Han är väl 89, va?
Ja, så. En klassisk avgång.
Ja, det är en klassisk avgång.
Sådana glömmer du inte. 89-orna.
Jag tror han är 89. Jag tror faktiskt vi är födda på samma dag också. Så att det är nog därför jag kommer ihåg det.
Aha. Fick han det sagt också?
Stort.
Ja. Fick han. Så det som att det skulle vara en merit för mig. Jag tror han är 89.
Ja, han börjar också komma till åren alltså.
Så att 26.
Vad jag ville komma med det är kanske en seriös tanke ändå. Är det så att bröderna Abbott och framförallt då Chris som är sportchef har Cody Curran börjat hamna i en ålder där han kanske inte riktigt är lika het för Chris Abbott. Chris Abbott går ju gärna in för att hitta de unga påläggskalvarna.
Jo, men samtidigt värvar han Ryan McKiernan inför denna säsongen som väl också är lite till åren kommer nästan upp i Alains ålder. men det är ju svårt att gissa. Det hänger ju på vad Chris Abbott, hur han vill bygga sitt lag. Han lär ju ha lite luckor på backsidan och fylla nästa säsong. Så rimligen, även om Cody Curran har två rätt så sopiga år bakom sig, så kan man väl ändå tänka sig att han är lite småsugen. Sen är det väl en annan vad Cody Curran vill. Och, jag gjorde en intervju med honom mitt under säsongen för mig. Han berättade om sin stökiga tid där borta. Och då lät det ju inte som att de hade daglig kontakt. De hade inte snackat liksom under säsongen. Men det är kanske normal business, det vet jag inte. Jag tror inte vi kommer närmare oss.
Men för mig får han gärna komma tillbaka. Det var en hedersknyffel.
För mig också.
Jag tror väl att om Cody Curran är öppen för att återvända och Rögle liksom känner att de har råd att plocka in honom, så tror jag att det kommer att bli så. För att, jag menar, vad får man i en sån spelare? Du får en artist, du får en profil, du får någon som man vet i alla fall har haft kapacitet att göra enormt mycket poäng framåt. Och du får en ledare i omklädningsrummet.
Och ett språkrör utåt.
Ja.
Ja, och du får en du är inne på det, artist, du får en profil som säljer biljetter. Men det är ju ändå så att det är högst troligt att kanske Leon Bristedt inte är kvar efter denna säsongen. Mattias Sjögrens framtid är också osäker, måste man säga. Så mycket liksom profiler som folk liksom vänder sig om på stan, det har de inte. Så att jag hade jag varit sportchef hade jag ju sprungit. snabbt, ja, efter honom.
Han säljer ju biljetter till Oskarshamn hemma i november liksom. Ja. Alltså, så är det ju.
Då kanske vi får se Johan Matti Aaltonen också nästa säsong.
Nej, då får ni ju du bli sportchef igen. I så fall.
Om det är artisteri vi är ute efter.
Två dagar var det förresten mellan mig och Cody Karen med födelsedatum. Så att det var ingen merit för mig igen. Så du kan släppa det direkt. Det var ju på ett sätt skönt kanske.
Förr var ni unga och lovande. Nu är ni bara och.
Exakt.
Ja.
Nej, nu ska vi inte åldershåna mer.
Har du fler frågor?
Nej, men jag ska reda ut sista frågan. Vem får Rögle möta sen?
Ja, det är intressant att du skriver upp det så på vår whiteboard-tavla. Det är inte någon fråga om... Hur går det för Rögle? Vad tror vi? Utan du konstaterar vem får Rögle möta sen. Så du är redan i semifinal.
Du är Hjelm.
Jag är steget före. Jag är Hjelm. Nej, men jag tycker att skyltarna pekar ditåt. Och då måste vi...
Det måste vi ta upp oavsett om
ta vårt ansvar.
3-0 och... till Oskarshamn och se vem och du, får vi nästa.
Exakt. Och då är upplägget så att bäst möter sämst. Eftersom Oskarshamn var det sämsta laget, grundserieplacerade laget i play-in, så fick Rögle möta dem. Och det innebär att om Rögle krånglar sig vidare så får man i första hand möta Örebro om de går vidare. Som ligger under med 2-1 i matchen mot Luleå, va?
Ja.
Åker Örebro ut så blir det Färjestad som leder 2-0 i matchen mot Skellefteå. Va?
Mm. I talande stund.
Sen spelar ju de den här kvällen.
Precis. Som har sett rätt starka ut. Går inte Färjestad vidare så är det Växjö som gäller. Och Växjö ligger under med 2-0 i matcher mot Frölunda. Och blir det inte Växjö så blir det Frölunda. Och blir det Frölunda så har topp 4-lagen alla gått vidare.
Mm. Glasklart ju.
Absolut glasklart. Det gäller bara att komma ihåg det.
Ja, men stalltipset är väl att det börjar kännas lite som Färjestad. Eftersom Färjestad har imponerat mot Skellefteå. Men man skulle väl... Ska vi gissa på Färjestad eller Frölunda? Mm. Så ser det ut. Om man inte vill sticka ut hakan allt för långt.
Och ända hur till gick det för... Stackars Bjuv. Hur gick det för Rögle mot Färjestad under serien?
Det kan du inte säga så bara.
Det pratade vi väl om förra veckan, det borde jag komma ihåg, men det gör jag faktiskt inte. Jag tror att det
är... Jo, för du gick igenom alla lag där.
Ja, jag gjorde ju det, och vad jag minns så var de inte något lag som stack ut på ena eller andra
Nej,
hållet,
exakt.
Va?
Någonstans i mitten där, ungefär jämnt fördelat med poängen. Mm. Någonstans där. Och Färjestad som ju hade stora förväntningar på sig. Nu pratar vi som att det är redan klart att det blir Rögle-Färjestad. Det är ju roligt. Men i alla fall. Färjestad hade enorma förväntningar på sig. Så gick det knackigt. Bort med tränare. Bort med sportchef. Och han, va?
Ja.
Ja. Och nu så verkar det som att de ändå har hittat något.
Ja, verkligen. Så jag är jättestark. Men det roliga är ju att när vi är tillbaka nästa vecka, då vet vi.
Vi är helt säkra på det.
Vi vet hur det gick för Rögle och vi vet om de har gått vidare, vilka de kommer att få möta.
Är det klart även om det går till 7 matcher?
Japp. Yep. Fredag, söndag, tisdag. Inspelning onsdag, Hjelm.
Vad sa du nu? Fredag, ja, söndag, tisdag?
Nu är vi
nog
en match kort, va?
Exakt.
Är vi det?
Det är match 4 på... Nej. Det är
just
inte på fredag.
Onsdag, fredag.
Ja, då stämmer.
Lalalala. Onsdagen glömde vi ju. Då spelas det också hockey.
Är ni på min planhalva?
Ja.
Ja.
Gott snack.
Om vi spelar in podden nästa onsdag.
Det gör vi. Om det inte är klart innan, kanske vi smyger och drar igång den redan på tisdag.
Eller blir det extra poddar. Vi får se.
Den som lever får se. Vi ska väl ha ett underbart liv fram till nästa match.
Ja. Ja. Det är väl inte något annat vi kan säga. Om inte Linus vill komma in med alla sina funderingar och sånt har gått och liksom bunkrat här under en veckas tid.
Det känns som det finns risk för upprepning då, eftersom ni pratade i 45 minuter innan jag kom in. Så att, jag ska lyssna på er med stor nyfikenhet.
Men säg istället någonting. Om du verkligen vill säga någonting så kan du säga någonting om någonting.
Jag tycker det har varit jätteintressant att följa... nu på slutet, de här två sista matcherna, Abbott och Filander, att de har munhyggts, eller egentligen inte mot varandra, men mot domarna vid olika tillfällen. Det har varit intressant, framförallt med tanke på vad som hände förra säsongen för Rögle i finalen med Hallam och Seider. Så att det var ju den markeringen som Cam gjorde på presskonferensen i Oskarshamn var ju högst medveten.
Ja, det är väl ungefär som vi konstaterade för en halvtimme sedan.
Exakt, nu har jag fått säga någonting. Eller?
Ja, och det tycker jag var viktigt.
Ja, det är vi glada för.
Ny presskonferens imorgon, Rut.
Ja, den kommer vi inte att missa.
Nej, den gäller att hålla koll på och hur många utvisningar det blir.
Det ska vi också hålla koll på. Och vet du vad vi mer ska hålla koll på? Att Vågen Försäkringsbyrå är din kompis i försäkringsdjungeln.
Ja.
Eller?
Ja.
Vi hävdar det.
Ja. Och sen så vill jag bara att ni berättar för våra lyssnare om det är någon som har missat att vi ju faktiskt har ett stort flöde på hd.se. Vad är grejen? Vad är det vi gör?
Ja, men vi försöker steppa upp lite här nu och dratt igång, som jag sa innan, ett slow live som vi kallar det, lite live-rapportering som vi tänder och släcker lite när det händer grejer. Och där kan man ställa frågor och där kan man där kan vi helt plötsligt dyka upp på en matchvärmning matchdagen och dra igång en live-rapportering. Så se till att ha den, det fönstret nära er, så ska vi föda er med så mycket information vi kan.
Som tre gubbar i en låda. Helt plötsligt är vi bara där. Någon av oss dyker upp. Underbart.
Vem ska bort?
Vem ska bort?
Ingen.
Som alla ska Brassi med. Skulle ha sagt.
Alla ska med.
Alla ska med. Och det är fylligare än någonsin på hd.se. Och ni är varmt välkomna att följa med i resten av slutspelet. Det får bli de sista orden. Vi tackar för er uppmärksamhet och säger, vad säger vi? Jo, ha ett underbart liv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn. Det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.